Läns- och riksnytt, en oberoende taltidning för dig i Stockholms län.
Hej och välkommen till Läns- och riksnytt nummer 2 2026. Utgivningsdag för denna tidning är onsdagen den 28 januari i appen och på webben. Du som väntar på en CD får den som vanligt några dagar senare. Jag heter Marcus Morey Haldin.
Och jag heter Assissa Dawadi. Välkommen till veckans innehåll.
Inslag 1. Nya avtal för den specialiserade ögonsjukvården i regionen. Vi hör om den nya modellen med färre men större mottagningar.
Inslag 2. Vi besöker en rosa godisdröm mitt i city. Varumärket Bubs med sina mjuksega dödskallar och ovaler i olika fruktsmaker och lakris har öppnat sin första butik. Deras godis har blivit viralt och är en TikTok-trend som har flera miljarder visningar.
Inslag 3. Vi hör SRF Stockholm Gotlands ordförande Karin Hjalmarsson berätta om vilka frågor som distriktet ska driva inför valet i höst och hur de försöker påverka politiker.
Inslag 4. Vad finns det för likheter och skillnader för personer med synnedsättning som vill in på arbetsmarknaden i de olika nordiska länderna? I början av året var representanter för SRF på en nordisk konferens.
Inslag 5. Vi ska försöka ge en bild av vilka olika delar som Pensionsmyndigheten tittar på när de bedömer om man har rätt till bostadstillägg. Det finns bland annat flera olika schabloner som de förhåller sig till.
Inslag 6. Dags för tävling! Och den här gången ska ni hitta en svensk låt som både hörs i bilreklam och blivit biofilm.
Inslag 7. Annonser och meddelanden.
Sist i tidningen så har vi vår redaktionsruta med alla våra kontaktuppgifter. Tveka inte att höra av dig till oss. Kanske har du någon idé på ett inslag du vill att vi ska göra. Eller andra tankar och funderingar. Du kan både mejla och ringa, eller hur Marcus?
Ja, nästa nummer kommer onsdagen den 11 februari. Hej så länge.
Hej hej.
Inslag 1.
Region Stockholm har nu skrivit avtal med de aktörer som ska ta över den specialiserade ögonsjukvården. Det här är en del av en ny modell som samlar vården på färre men större mottagningar. Exakt hur de nya mottagningarna ska se ut och var de ska ligga är inte helt klart än. Vi träffar Eva Bring, avdelningschef specialiserad vård i Region Stockholm, som berättar att de just nu pratar med vårdgivarna som vunnit upphandlingarna för att se exakt hur upplägget kommer att se ut innan de nya avtalen börjar gälla den 1 oktober. Förändringen är en del av den omställning som hälso- och sjukvårdsnämnden och primärvårdsnämnden antog i juni 2023. Eva Bring berättar mer.
Arbetet inom ögonsjukvården, det handlar om omställningsplanen för vårdval som vi har jobbat med under flera år på förvaltningen. Där vi har sett över alla områden där vi har vårdval. Och just vad gäller ögonsjukvården så handlar det om att vården ska bli mer jämlik. Vi kommer att få större och färre mottagningar. Och det kommer att finnas samma vårdutbud, alltså behandlingar, undersökningar och så vidare på alla mottagningar.
Och det som är aktuellt just nu är att det har blivit klart vilka vårdgivare som ska få ta över det här. För det är det som har hänt, att det kommer inte vara samma vårdgivare. Kommer vissa vara kvar, eller hur ser det ut?
Ja, men det stämmer. Vi har ju upphandlat vården då enligt LOU och vi tilldelade. Och sen har det varit en rättslig process som nu är klar. Så vi har tecknat avtal med inom 5 olika geografiska objekt, 4 olika vårdgivare. Vi sitter just nu i dialog med de här vårdgivarna kring vilka typer av mottagningar och hur många de vill öppna inom varje geografiskt objekt. Det är så att man kan öppna en eller flera mottagningar inom varje område. Så att just nu vet vi inte exakt hur det kommer att se ut. Men det kommer att bli så att vissa mottagningar kommer att finnas kvar. Några kommer att förändras. Och några kommer sannolikt också stängas. Och vi vet inte riktigt vilka förändringar som kommer att ske. Jag tror att om några veckor så har vi en bättre bild. Men det som är viktigt är ju att som patient, Om du har en pågående vårdkontakt hos en vårdgivare så kommer du att antingen då kunna vara kvar om verksamheten finns kvar. Men annars kommer den vårdgivaren att se till att du remitteras vidare så att du blir fortsatt omhändertagen. Och där kan du också om du vill vara med och påverka ditt val av var vill du då remitteras. Men man kommer inte hamna mellan stolarna utan vi kommer säkerställa att alla patienter remitteras vidare som har en pågående kontakt hos en av de här vårdgivarna.
Just det, och i höst så kommer de dra igång. Helt.
Ja, i oktober så kommer hela den nya att dra igång. Samtidigt som det befintligt vårdval löper under ett år nu. Det är själva uppsägningstiden. Så det gör att det finns en tid för omställning och för att säkerställa att patienterna överförs till de nya vårdgivarna också.
Det här är ju ett politiskt beslut och du är ju inte politiker. Men kan du säga någonting om vad tanken är? Varför gör man den här förändringen?
Ja, men där som jag sa inledningsvis, att dels det är en del av det här arbetet med omställningsplan för vårdval, att vi har tittat igenom alla vårdval och då var det huvudsakliga syftet att säkerställa en behovsstyrd vård. Och sen har vi då tittat särskilt på ögonsjukvården och det stora syftet här är att skapa en ökad jämlikhet, skapa ett vårdutbud där vi får större mottagningar och också då erbjuda samma behandlingar, undersökningar och så hos alla verksamheter.
Går det att konkretisera på något vis vad det skulle förändra?
Ja, men en skillnad är ju att idag så kan det se olika ut på olika mottagningar vad man då erbjuder. Alla patienter har förstås rätt till samma vård. Man kan remitteras vidare om det så att man inte erbjuder just det på en mottagning. Men det här blir enklare för patienten att komma till en verksamhet där man har helheten. Så det är ju ett exempel. Ett annat exempel kopplat till jämlik vård handlar ju också om den geografiska fördelningen av vården över hela regionen. När vi har nu 5 geografiska områden och därmed också styr att det ska finnas ögonsjukvård inom alla geografiska områden i regionen. Och vi vet ju också att det kan finnas fördelar med större mottagningar utifrån att det finns en ökad kollegial samverkan. Det är lätt och få till forskning och utbildning som är jätteviktigt i systemet när vi har lite större verksamheter. Så det är också aspekter som har spelat roll i det här.
Kommer det påverka väntetider inom vissa behandlingar?
Vi har ju i den nya avtalen upphandlat så att vi har kapacitet att omhänderta vårdbehoven. Och det handlar även om några mottagningar kommer att stänga så betyder det inte att det kommer att bli sämre tillgänglighet. Utan vi har samma kapacitet i de nya avtalen men det blir större verksamheter. Så det har vi på olika sätt jobbat med att se till att vi kan få en fortsatt god tillgänglighet. Och det är också något vi kommer att följa upp när i den här omställningen så blir det jätteviktigt att följa vad är det nu som händer. Och det kommer vi göra på olika sätt där förstås tillgänglighet är en sån sak vi kommer att följa noga.
Är det någonting som ni redan vet nu att efter ett år kollar vi hur det här har fallit ut eller hur görs det arbetet?
Men vi följer ju alla våra avtal och inriktning och omfattning på uppföljningen ser lite olika ut. När vi gör en förändring så behöver vi följa mer noggrant. Vi följer ju bland annat tillgänglighet, vi följer kvalitet och patientsäkerhet, produktion och så vidare. Vi kommer att följa det löpande i den här förändringen helt enkelt för att kunna se, ja men också kunna göra justeringar om vi ser att det är någonting som inte riktigt fungerar.
Det finns inte ett datum eller någonstans där kan man säga att det här har fallit väl ut eller inte, utan det är löpande.
Jag tror att för att göra den värderingen, blev det här bra och vad kan vi lära oss från det här? Då tror jag att man behöver vänta lite längre tid. Då behöver man liksom låta det nya sätta sig kanske 1 till 2 år. Då kan man titta tillbaka och se. Men jag tror det viktigaste är nu att vi följer löpande på månadsbasis eller på kvartalsvis. Beroende på vad det handlar om för någonting. För att se, okej, funkar allt som det ska? Och om det inte gör det, vad kan vi göra för att justera? Så att patienterna får det de behöver.
Det kan ju ändå bli så för den enskilde att min närmsta ögonklinik lägger ner eller så. Men hur tänker du kring dem som rent praktiskt kanske kommer ta, har det längre att åka och sådär?
Men det är klart att det är alltid tråkigt för den som till exempel har bott väldigt nära och kanske har också en sedan länge etablerad vårdkontakt att behöva förändra det. Och några kommer ju på det sättet att också drabbas i det här. Samtidigt när vi tittar till helheten så ser vi att det här blir bättre när vi ser till helhet. Det här blir en bättre fördelning över regionen. Vi får de här större mottagningarna som vi ser för med sig positiva saker i systemet. Men det är klart, för en enskild person så är det självklart tråkigt om det blir längre och även om man har en etablerad vårdkontakt. Och det är ju så att man i den här förändringen kan följa med sin läkare också, om det är så att verksamheten till exempel ska avvecklas och den läkaren flyttar till en annan verksamhet. Man behöver inte då följa med till den verksamhet som är närmst, utan man kan då, men då har vi igen det geografiska. Så att ja, enskilda individer förstås kommer att,
ja. Men det här med antalet kliniker, det ska göras i samråd med regionen. Vad är det viktiga i arbetet med att bestämma hur många mottagningar och hur de ska se ut från regionens sida?
Ja, men det allra viktigaste det är ju det att vi har delat in, kan man säga, regionen eller länet i 5 geografiska delar, för vi ser att det finns ett behov av att ha ett vårdutbud i de här olika geografiska delarna.
Och det är så som det inte ut tidigare?
Nej, då, när vi var i ett vårdvalssystem så fanns det ju en fri etablering och man kunde etablera sig var man ville. Det fanns ingen styrning på geografi. Så det är grunden i det hela. Sen så finns det också en kravställning i upphandlingen som handlar om, okej, men om man ska etablera mer än en verksamhet så måste den ändå vara, den kan inte vara hur liten som helst, utan det krävs en viss volym på den verksamheten också. Så det är egentligen kravet för att kunna etablera ytterligare verksamheter, och därför har vi ju en dialog just nu då med de som har vunnit och som kommer att ta över vården kring hur de vill ligga, och också om det finns saker som vi ser som vi vill skicka med i den dialogen.
Det finns mycket du inte går att svara på riktigt ännu, men vad är det du tror, säg om vi hade gjort det om 2 månader, vi får väl höra av oss igen då, vad är det ni tror då ni kommer kunna svara på mer då som inte är klart idag?
Men det vi kommer att ha en bättre bild av, det är ju just hur kommer den nya strukturen att se ut? Vad får vi för mottagningar i det nya utifrån den här grunden med de 5 geografiska områdena? Hur kommer det att se ut? Det kommer vi ha en bättre bild av.
Du hörde Eva Bring, avdelningschef specialiserad vård i Region Stockholm.
Inslag 2.
Doften av vanilj slår emot den när man går in i den ljusrosa godisbutiken på Norrlandsgatan i Stockholm City. Det numera världsberömda svenska godismärket Bubs, eller Bubs på engelska, har slagit upp portarna till sitt första flaggskepp. Här kommer man in i Bubs-himlen. Den stora framgången började på nätet 2024. Godiset blev en viral succé på plattformen TikTok under hashtaggen Swedish Candy, svenskt godis.
First time trying the viral Swedish candy. We have so much candy in here. Some of them didn't have names, so I'm just gonna try it. I don't know what this is called, but it's very popular. It's freaking sour.
It tastes like candy. Olika influencers smakade vårt lösgodis, och just den här mjuksega sorten Bubs, som finns i flera varianter, föll många i smaken, och trenden håller i sig.
Varför Bubs?
För att det är asnice godis.
Varför är det asnice godis?
Nice smaker, bra variation. Lakris, surt, söt, salt. Du får allting.
Allt som du vill ha?
Allt som jag vill ha.
Vad heter du?
Natalia.
Men är det första gången du är i den här butiken?
Ja, det är det.
Vad tycker du om att det är en butik med bara en sorts godis?
Jag tycker det är en rolig hype. Så jag är faktiskt väldigt förvånad. Jag fick reda på det bara för en liten stund sedan att denna fanns ens. Så att, jag tycker det är en rolig hype.
Favoriten då?
Lakris. Hallon. Dödskallarna.
Den gamla klassiken.
Gamla klassiken.
Gillar du också Bubs?
Absolut, särskilt den gula.
Gula? Vilken är den då?
Banan och toffee.
Banan- och toffee-skumovalen tillsammans med gelédödskallen hallonlakris är mångas favoriter. Skummisarna är mjuksega. De påminner lite grann om en väldigt mjuk sockerbitsgodis, fast segare. Gelévarianterna är också segare och mjukare än traditionella typ gott och blandat frukterna. Det finns både ovaler, dödskallar och romber, och de flesta är ungefär cirka 5 cm långa. Skummisarna är ungefär 0,5 cm tjocka. Och de finns både på påse och i lösvikt. Smakerna är olika svenska bär. Och citron, päron, bubbelgum och Coca-Cola. Och finns både i sött, surt och salt. Och allt är veganskt utan något animaliskt gelatin. Men sockerfritt finns inte. Men namnet Bubs, det har sin förklaring, berättar Joanna Mossberg, kommunikationschef på Orkla Snacks Sverige, som sedan några år äger varumärket Bubs.
Bubs står ju för grundarnas namn, Bernt, Ulrik, Stefan och Birgitta.
Här på golvet så har ni ju Bubs som ni har förstorat, rosa ovaler. Vad kommer man känna på det? För ni har travat upp dem 1, 2, 3, 4, 5 som ett bord liksom.
Precis, så att inredningen i den här butiken består av liksom själva formerna ifrån godiset. Så att här har vi våra Bubs ovaler och där har vi våra Bubs diamanter. Och sen så har du vår ikoniska skalle på andra ställen i butiken.
Och det du kallar för diamant är helt enkelt en romb och en dödskalle är som en tecknad platt dödskalle.
Precis, så att vi har byggt butiken utifrån våra godisbitar för att man ska känna igen sig i inredning och formerna på vårt godis.
Och du har på dig en svart t-shirt med en rosa dödskalle och en liten pratbubbla som det står Bubs.
Ja, den här t-shirten är ju en del av både personalens arbetsuniform här i butiken, men det är också en del av produkterna som man kan köpa.
Grejen är det att ljuset här inne, det måste man nästan säga, det är lite ljusrosa. För väggarna är bubbelgumsrosa. Ganska ljust och sen finns det lite mörkare rosa mer åt cerishållet. Även golvet har cerisrosa lite mönster, lite mer som en stor organiskt barbapappaform nästan.
Barbapappaform var en bra beskrivning. De här formerna från vårt godis, de växer sig ut och tar sig olika organiska former här i butiken. Så de klättrar över väggarna och över taken och på golven.
För på bakom själva disken, som också naturligtvis är rosa, så är det en digital skärm och den kanske är 4 meter bred. Och sen går den ändå upp i taket och där böjer den sig så att den fortsätter upp i taket.
Ja, visst är den häftig. Det är nästan lite ljusterapikänsla att gå i den här butiken och få det här starka ljuset ovanifrån sig.
Då kan man säga, vill du själv berätta vad man ser på skärmen som pumpar upp i nya bilder hela tiden?
Ja, men på skärmen så ser man godis som jag tror är filmat faktiskt ifrån vår fabrik. Där godiset tillverkas i Jönköping och där faller det ner på ett godisband. Så att man ser godisbitar som regnar ner i slow motion.
Vad kul att du sa ljusterapi, godisterapi.
Ja, både ljus och godis blir man ju glad av.
Hej, får jag fråga er? Du har en jättefin Babs-påse där, men det är inte så mycket
English.
I. English. Did you know this store?
Yeah, from TikTok.
So where are you from?
Italy.
Två tjejer är på väg till kassan med sina rosa papperspåsar. De kommer från Italien och har sett Bubsen på TikTok. Men de har aldrig smakat det förrän nu.
It's very different from the candy in Italy. Yeah. More sweet. Yeah. And more flavor.
Yeah. De säger att det skiljer sig från italienskt godis. Det svenska är sötare men också smakrikare. De tycker det är gott och säger att det lever upp till de höga förväntningarna.
Does it live up to the hype?
Yeah, I think yes. Yeah, it's good. Mm-hmm.
What's your name?
Eleonora. Natasha.
Men hur började allt? Joanna Mossberg, kommunikationschef.
Nej, men Bubs grundades i Jönköping i början på 90-talet. Och vi som äger Bubs just nu, Orkla Snacks, köpte Bubs 2023. Och sen dess har vi förvaltat det här varumärket. Och vi producerar godis i Jönköping, södra Sverige. Och sedan i början av förra året så har vi ju märkt en explosion i intresse för Bubs. Efter den här Swedish Candy-trenden som är en hashtag på TikTok och Instagram. Som faktiskt har fått 9 miljarder visningar det senaste året. Så att 9 miljarder, fler än vad det finns människor i världen har suttit och tittat på svensk godis.
Men vad är grejen?
Jag tror att det som särskiljer svensk godis är dels texturen, att liksom godiset är segt. Amerikanerna kallar det för marshmallows but not chewy.
Det är liksom en unik textur. Och sen så är det smakerna. När vi säger att någonting ska smaka jordgubb så smakar det verkligen mycket jordgubb. Så att det är en helt annan kvalitet än vad man ser på godis utomlands.
Vem startade den här TikTok-trenden?
Det var en amerikansk TikTokare som åkte till en svensk godisbutik i New York som heter Bon Bon. Och där testade svensk godis och så åkte hon hem och testade det här hemma under hashtaggen Swedish Candy. Och sen så har det exploderat helt organiskt utifrån det.
Är det just Boobs som är svensk godis eller är det liksom generellt?
Det är generellt svenskt godis, men Boobs sticker ju verkligen ut i de här klippen och det är nog det som gjort att vår popularitet har ökat så mycket. Att i de här svenska godisklippen när de har testat 3, 4, 10 olika sorter så är det just Boobs de återkommer till.
Jag får ställa en fråga till dig. Ja. Hej, men hej. Du sitter och äter knäckebröd i en godisbutik.
Ja, det gör jag. Nej, jag tänkte bara jag skulle gå in och kolla här, men sen så, ja.
Blir det något annat än knäckebröd här inne då?
Ja, det tror jag, men vi får se vad det blir idag.
Har du varit här tidigare?
Ja, faktiskt en gång, men nu kände jag för att gå in här igen.
Men vad tror du grejen är med de här godisarna? Vad är grejen?
Jag vet inte, men det har väl blivit en trend på något sätt. Över hela världen känns det som.
Vad heter du?
Frida heter jag.
Om man kommer hit och kanske inte ser så bra, kan man få hjälp?
Självklart. Om man ber någon annan konsument i butiken att hjälpa fram till kassan så hjälper vår personal väldigt gärna till.
Och också visa smaker och berätta och kanske också man behöver hjälp att ta och sådär.
Självklart hjälpa till att plocka, beskriva färger, former, smaker, allergener, allt annat man behöver veta för att känna sig trygg och få en härlig upplevelse.
Ett gäng kompisar går runt och kollar. De hittade också hit till butiken via TikTok.
Nej, jag tycker det är en väldigt fin butik. Väldigt så här gullig.
Vad tycker ni om butiken?
Den är väldigt gullig, bara väldigt, väldigt rosa. Det är bara jag som inte gillar väldigt starka färger.
Nej, men jag håller med. Alltså, det är väldigt aggressivt rosa, väldigt ljust.
Alltså, jag tycker med att det är så här färgglatt som är så här sött och så här godis eller så här. Det är väl så här barndomsminne eller blir så här för att jag vet inte, jag ska förklara. Bara så här, jag vet inte, man blir glad där inne liksom.
Ja, men jag tycker det liksom är starka färger och liksom det sticker ut från alla andra butiker så att man liksom vill komma hit.
Ni som säger, vad heter du?
Max.
Viggo.
Max och Viggo, ni tycker det är lite aggressivt med starka färger. Hur påverkar det ert intresse av att köpa godiset då?
Nej, men ja, alltså godis brukar ofta ha ganska starka färger så att det lockar väldigt mycket till att komma hit och vilja köpa. Och sen ser det ofta godis som är sött brukar ofta vara lite ljusare färger.
Så konceptet funkar på er och plånboken?
Ja.
Vad heter du?
Matilda.
Och du?
Pelle.
Joanna Mossberg pratar mycket om upplevelse. Att det inte bara handlar om att gå in och snå åt sig en påse av vad som helst för att man är sugen på något gott. Nej, här ska man få något mer. I den 200 kvadratmeter stora affären kan man också klä sig i Boobs. Det finns stickade mössor, kepsar, strumpor, pins, tygkassar, tygmärken. Allt med logotypen med de bulliga bokstäverna, oftast i rosa. Men de vill gå ännu längre. Vid entrédörren står ett mixerbord uppställt. Bakom mixerbordet står DJ Gun Lundemo, beredd att spela den här låten.
Jag ska sätta upp på en låt då som vi båda tycker om, tror jag, och många i hela världen.
Dancing Queen med ABBA.
Det här är ju ett säkert val.
Inslag 3.
Söndagen den 13 september är det val till riksdag, region och kommunfullmäktige. Vi bjöd in SRF Stockholm Gotlands ordförande Karin Hjalmarsson till studion för att berätta om vad distriktet har för valstrategi till regionsvalet. Hur långt har ni kommit i arbetet med vad ni ska fokusera på nu så här i januari 2026 när det gäller politiken i regionen?
Vi har faktiskt hunnit ganska långt. Vi har ju en tradition av att börja vår valrörelse väldigt tidigt, därför att ju längre fram mot valet man kommer, desto mer upptagna är ju alla politiker. I år har vi tänkt oss ett lite annat upplägg än vad det har varit förut, så att vi har som vanligt tagit fram en valplattform, men vi har färre frågor det här året. Det är alltid svårt att begränsa sig, men de säger ju att det är bra, så att nu har vi två frågor som vi kommer att fokusera på.
Och vilka är det då?
Det är dels samverkan inom regionen. Vi har ju haft en väldigt bra samverkan med politiker och tjänstemän i vår region, men vi har sett att den har börjat urholkas och försämras under den här mandatperioden, så vi behöver verkligen lyfta den frågan. Det får ju många konsekvenser när man missar att samverka i viktiga frågor, och sen så blir det väldiga problem.
Om man ska konkretisera, vad menar ni när ni säger samverka?
Ja, vi menar ju att man till exempel några sådana tydliga frågor som ju kommer igen i vår andra valfråga handlar ju om kollektivtrafiken. Man bytte till exempel utrop på perrongerna på röda linjen utan att samverka, vilket har gjort att ljudet är väldigt dåligt. Man har ett väldigt dåligt system. Likadant gäller ju för många bussar i söderort, och hade man samverkat så innan och testat de här systemen, så hade det ju inte behövt bli så här dåligt. Och det kan ju hända inför politiska beslut. Nu har ju politiken tagit ett beslut om att införa funktionskonsekvensbeskrivning, som är en fråga som framförallt funktionsrätt i Stockholms län har drivit. Vilket innebär att man måste göra en konsekvensanalys före politiska beslut. Men det är ännu i sin linda. Och det finns väldigt många andra beslut som inte riktigt faller under det där det beslut som är taget. Så därför så känner vi att det är väldigt viktigt att fokusera på en bra samverkan även fortsatt.
Den här samverkan då, som går till på olika sätt, tycker ni att formerna för dem, är det de ni vill utveckla, eller vad är det ni vill ändra på när det gäller samverkan?
Ja, vi vill nog se till att de behålls på den nivån som är. Vi har ju också ett, till exempel ett samverkansråd med politikerna inom regionstyrelsen. Och det har varit ett otroligt bra samverkansråd, men där har man börjat urholka antalet möten per år. Det är inte heller lika många politiker i regionstyrelsen som är med, utan det är andra politiker som kanske inte har något större inflytande i sina partier och så. Och då blir det ju inte en lika bra dialog, för samverkan är ju inte, ska ju inte vara en monolog, utan det ska ju vara en dialog och ett sätt att diskutera viktiga frågor inom regionen.
Och vad är den andra stora frågan då?
Ja, det är faktiskt kollektivtrafiken den här gången. Och då är det just för att vi har sett de här försämringarna med bland annat då med på röda linjen och med busstrafiken. Och tillgängligheten och hållplatsutropen och så är ju otroligt viktiga för oss. Så att därför så, vi tycker också att det är en väldigt konkret fråga att arbeta med. Så att tidigare har vi ju haft väldigt mycket av sjukvårdsfrågor, och två stycken som har hängt med i många valrörelser har ju varit kompetensförsörjningen på syncentralen och ledsagning i vården. Men där har vi ju faktiskt nått lite framgångar, så att där håller ju regionen på att utreda båda de här frågorna, så att de har kommit en bit. Så de kommer vi naturligtvis att ha med oss och följa upp, men vi tänker att nu ska vi satsa på ett par också viktiga nya frågor.
Hur ska det bedrivas nu när ni har valt frågor? Vad har ni för strategi för att nå politiker och allmänhet? Har ni diskuterat det också redan?
Ja, vi har i alla fall påbörjat. Allmänheten, där har vi väl inte riktigt, är vi väl inte riktigt i hamn. Men vi kommer att ha två stycken mörkerfika. I många tidigare valrörelser har vi ju haft frukost där med de olika partierna och diskuterat våra frågor. Men i år kommer vi att vara på Svartklubben och ha ett mörkerfika med oppositionen och ett möte med majoriteten. Och de kommer att bli här nu i februari, den 6 och den 20. Sen så kommer det att bli en stor valdebatt som hela funktionshindersrörelsen står bakom. Vi har ett samarbete med DHR och funktionsrätt också i år inför valet. Och innan vårt årsmöte i år har vi ett nytt upplägg, eftersom vi och DHR råkar ha årsmöte samma dag och vara på samma ställe, så kommer vi att ha en valdebatt där även funktionsrätt är med och ger stöd för den. Och så den kommer att vara lördag den 25 april på förmiddagen före årsmötet. Och den kommer man också att kunna delta i digitalt. Sen kommer vi som vanligt att ha våran valdebatt för medlemmar och så i augusti.
Och vad skiljer de här två debatterna förutom att det är samarbete? Kommer det vara?
Ja, det kommer ju bli mer, man kan väl säga att det blir mer allmän funktionshinderspolitik och frågor som verkligen berör oss alla. Till exempel samverkan berör ju alla tre organisationerna, både oss och DHR och funktionsrätt. Medan den här valdebatten i augusti, den kommer ju mer att vara inriktad mer bara på oss synskadade.
Du har ju suttit med, du har varit ordförande i 10 år om jag räknar rätt i år.
Ja.
Och varit med om en del valrörelser. Vad tar du med dig från tidigare på som framgångsrecept för att nå politiker och partier?
Jag tycker att de här politikerfrukostarna har varit väldigt bra. Och där hoppas vi ju att de här mörkerfika vi kommer att ha kommer att ge samma effekt. Det finns ju olika syften med olika typer av aktiviteter, men i de mötena där blir det ju mer samtal med politikerna emellan. Vid en debatt då blir det ju mer att de ska tala om exakt vad de tycker och de ställs mot varandra på ett annat sätt. Medan i de här mer mötena oss emellan så får vi ju en annan kontakt.
Kan man se någon skillnad då genom de här åren att vissa partier eller sidor eller så har varit tagit de här frågorna på större allvar, eller har det varit beroende på enskilda politiker? Vad tycker du man kan säga om det?
Dels kan det vara olika politiker, men sen är också oppositionen mer pigga på att ta ens frågor på allvar. Majoriteten är mer att de måste förhandla och de har ju ansvar för det som är och så.
Oavsett politisk färg på opposition och styrande.
Ja.
Och kommer ni göra någon slags, förutom att få se vad de här politikerna säger i debatt, kommer ni göra någon slags kartläggning eller guide till era medlemmar för att liksom säga att de här partierna verkar ta, så gör ju andra organisationer till exempel, ger betyg eller enkäter, eller om man som röstberättiga, om man är medlem och, sen, och ska rösta i regionsvalet, hur ska man få reda på vilka partier som verkar bry sig om frågor som är viktiga för SRF och för medlemmarna?
Ja, vi har ju gjort det i vår media, så att säga. Så har vi brukat göra en sån guide där vi har listat våra valfrågor och sen så talat om vad de olika partierna tycker om dem.
Är det något som kommer komma i år också, tror du?
Det hoppas jag. Men den diskussionen har vi inte riktigt hunnit landa i, hur den ska, när den kommer att bli och hur den kommer att ske än. Så.
Du sa att ni har färre frågor. Ni har en ny strategi lite grann, att ni fokuserar på färre frågor. Finns det någon risk då att vissa frågor inte, som är också är viktiga, inte tas med?
Nej, vi tror inte det, utan det är ju så, säger ju alla sådana här duktiga bedömare, att ska man nå framgång ska man inte ha för många frågor, för det splittrar. Men vi kommer ju i de här samtalen vi har också att ta upp sådant som politikerna vill diskutera med oss och höra vad vi tycker. Och vi har ju också som sagt lite frågor där vi liksom ändå kommer att följa upp dem, även om de inte kommer att finnas som nya i nuvarande valplattform.
Du nämnde det kort, för ledsagning inom vården var ju något som ni har pratat om tidigare. Du sa att ni hade nått en viss framgång, eller att det har börjat röra på sig där. Vet du hur läget ligger till där nu?
Nej, det är väl så att förvaltningen håller på och jobbar med den frågan, och det går ju inte fort framåt, men det händer ju lite. Där det har blivit lite mer konkret, det är ju vad gäller kompetensförsörjningen på syncentralen. Där har vi ju länge velat ha en synpedagogutbildning och en uppdragsutbildning till synpedagog. Och det uppdraget har regionen tagit fasta på sen man tog tillbaka syncentralen i egen regi. Så den frågan håller chefen på syncentralen på och utreder just nu. Så där har vi faktiskt kommit ganska långt, vilket ju känns jätteviktigt. För det är ju, här är ju två väldigt viktiga frågor, och vi har harvat dem i ett antal valrörelser, så det kan ju ändå göra en lite glad att man åtminstone har kommit ett litet steg framåt, även om det hade kunnat vara större.
Och hur gör man då om man tycker att man har nått politiker inför ett val? Och det kan ju vara viktigt kanske från politikernas sida för att få röster. Och sen så tycker man inte att det blev så som politikerna lovade eller sa. Hur brukar ni göra då?
Vi har ju tidigare haft uppföljning med politikerna efter valet, också för att påminna dem om vad de sa före. Och det är ju framförallt kanske viktigt när man, om man byter majoritet till exempel. Så att vi brukar följa upp efter valet. Det är ju en viktig del, att man liksom inte bara släpper. Och sen är det ju samverkan. Det är därför den har varit så viktig för oss. För att vi har ju haft väldigt mycket politikerkontakter i och med att vi har haft en väldigt bra samverkan inom vår region. Så det är därför vi inte vill ha den försämrad. För det minskar ju vårt utrymme att kunna påverka politiskt.
Du hörde Karin Hjalmarsson, ordförande för SRF Stockholm Gotland.
Inslag 4.
Knappt hade 2026 börjat innan den norska motsvarigheten till SRF, Norges blindeförbund, var värdar för en konferens där systerorganisationerna i de andra nordiska länderna var inbjudna. Temat var situationen för synskadade på arbetsmarknaden. Till konferensen skickade Sverige ett gäng representanter från både SRF och Unga synskadade. En av dem var SRFs andra vice ordförande Tina Nomi Södergren, som medverkade i ett panelsamtal men också lyssnade på andra representanter från systerföreningarna och inbjudna forskare. Och att de nordiska länderna behöver samarbeta i de här frågorna faller sig naturligt, säger hon när jag ringer upp henne efter att hon kommit hem till Sverige.
Vi har så lika strukturer på myndigheter och samhälle, så att bra exempel är lätt att ta upp och genomföra i andra nordiska länder när det framkommer. Men även dåliga exempel, för där samarbetar ju även myndigheter och sådär genom Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet och olika instanser. Så att om det blir neddragningar och nedskärningar så kan man ge sig på att de dyker upp i andra länder också. Så att det är väldigt bra att vi faktiskt har det här samarbetet idag.
Du sa att det är ganska likt, men vad finns det för skillnader? Har du några exempel på de olika länderna, vad de har för speciella utmaningar inom arbetsmarknaden?
Det börjar med att säga att en sak som har framkommit de senaste åren som är lik, det delar vi med Danmark, och det är att de har ett väldigt stort kommunalt självstyre. Det har ju vi i Sverige också, så att det kan ju se väldigt olika ut vad man får för stöd, till och med om man flyttar kommun inom en stad, en storstad. Och så om man flyttar till en annan del av Sverige så kan det ju vara helt olika stöd. Och det gäller även arbetsmarknad och vad man gör liksom för insatser. Och det här är likadant i Danmark. I Sverige gäller ju det även regionerna. Och jag frågade danska kollegor och de sa att det är likadant där.
Hur man organiserar rehabilitering och arbetsträning som ska hjälpa människor in i arbete skiljer sig mellan länderna. Till exempel Norge och Finland har fler resurser som ligger under förbundet, till skillnad från hur det ser ut i Sverige.
Jo, och våran rehabilitering har ju vi liksom lagt inom Arbetsförmedlingen som yrkesrehabilitering, och den har ju genomförts genom att man har köpt upp vissa bolag som har jobbat med det mer eller mindre framgångsrikt. Men all annan rehabilitering har ju i stort sett lagts ner. Jag tänker den som fanns på folkhögskolor och tillgå och så här, och som också är viktig, både som allmän daglig träning för att kunna komma ut på arbetsmarknaden. Där hade de ett väldigt intressant projekt i Danmark där man jobbade med att slussa ut på arbetsmarknaden personer som hade fått en synskada i vuxen ålder eller som gick från skola till arbete, medan man liksom också tittade på vad hade man för stöd i sitt dagliga liv. Att där måste man ju också liksom, för att kunna vara på en arbetsplats måste man ju kunna handla mat och ja, men tvätta kläder och fungera och veta hur man ska ordna sitt liv liksom. Det går ju inte annars. Ja, på många andra sätt för ens egen självkänsla liksom. Det var ett forskningsprojekt tillsammans med Dansk Blindesamfund och en professor som själv har blivit synskadad och som jobbar på ett universitet i Köpenhamn, tror jag. Han gör det här tillsammans med Dansk Blindesamfund, och jag tycker det var väldigt intressant att titta på och följa liksom. Sen kan jag väl säga att om vi går till Norge så är väl de som har fortfarande mest pengar, och det är ju liksom fortfarande oljepengar man har liksom, plus att de har ju haft väldigt stora insamlingar till sitt arbete och sin organisation. De har rehabiliteringen också inom sitt land, och de får mycket stöd till det från myndigheterna, men de samlar också in pengar. Men det är ändå så att de skulle behöva lägga till mer för att kunna fortsätta ha en bra. Men de har många intressanta projekt och liksom stödformer som man verkligen kan prata om och utväxla. De har bland annat tillsammans med övrig funktionshinderrörelse träffat motsvarande SKR i Norge, vad det nu än heter, Sveriges kommuner och regioner. Och där har de bland annat pratat om att få en lag för att digitala tjänster ska vara tillgängliga på arbetsmarknaden. Det skulle ju göra jättestor skillnad. Och där pratar vi om att försöka samordna oss i Norden och påverka.
Vad betyder det, digitala tjänster på arbetsmarknaden?
Ja, det betyder ju allt som har med nätverk och datorprogram och allt som har med sånt att göra. Det finns ju på alla arbetsplatser. Det spelar ju ingen roll om det är industri, tjänstesektor, kontor, var det än är, så har man ju liksom digitala tjänster kopplat till arbetsplatsen.
Och att de reglerna ska vara mer tvingande än de lagar och sånt vi har i Sverige, att de måste vara tillgängliga, så det funkar.
Ja, de måste vara tillgängliga helt enkelt, för det är ett undantag i norsk lagstiftning som annars går väldigt långt. Så det är ju liksom en stor sak som gör att många arbetsplatser inte kan leva upp till det. Eller personer med synskador inte kan antingen vara kvar på arbetet för att det inte fungerar, eller inte kan få ett arbete därför att det är otillgängligt. Sen En annan skillnad som jag kom på, där till exempel i Norge, i Finland och också i Danmark, där kan man ha personlig assistent om man är synskadad. I Sverige finns det ju några få fall som har, men de flesta har ju inte det. Och det kan man ha även i arbetslivet. Så det är också ett stöd som man har då som vi inte har att tillgå. Och som också är intressant liksom, och som jag tänker bidra också till att det är lättare att vara kvar på arbetsmarknaden och få hjälp och sådär. Ja, en assistent kunde ju till exempel också hjälpa en person att köra bil om man har ett sånt jobb, så det behövs liksom, medan det är ju helt uteslutet för oss, då får man ju hitta andra former. Dessutom om man var egenföretagare, pratar de om det i Finland, att man kunde få en assistent också som hjälpte en. Och det är ju också intressant, för det stärker ju liksom förutsättningarna. Och det är ju en stor skillnad också.
De svenska deltagarna på konferensen kommer snart ha ett möte där de ska diskutera lärdomar och se om det finns något som de andra länderna gör som SRF kan försöka få till även i Sverige. Och efter det så bjuds medlemmar och allmänheten in till ett annat möte om de vill veta mer.
Det mötet kanske blir i mars eller ja, april. Då tänkte vi berätta lite vad som hände under konferensen och hur olika personer som var med från Sverige upplevde det och vad man tar med sig liksom från konferensen som nya kunskaper och också hur vi har tänkt att jobba vidare. Och då får personer komma med sina egna kommentarer och frågor. Det är viktigt att det kommer att vara ett interaktivt möte, så det är inte bara att ni ska sitta och lyssna på. Så håll utkik efter den kallelsen och anmäl er.
Och var gör man det någonstans?
Ja, det kommer att gå ut en kallelse så brett som möjligt eftersom det är digitalt. Och då kan man ju ansluta sig. Det blir ett Teams-möte, antingen via sin dator eller telefon.
Du hörde SRFs andra vice ordförande Tina Nomi Södergren.
Inslag 5.
I vårt förra nummer berättade vi kort att de som bor i småhus kan ha fått ett sänkt bostadstillägg i år. Vi besöker Pensionsmyndigheten för att få reda på hur de gör sina uträkningar. Det är många parametrar som spelar in och påverkar varann. Förutom ens egna boendekostnader och inkomster så utgår Pensionsmyndigheten från flera olika schabloner som räknas om varje år. Johanna Karlsson, verksamhetsspecialist, bostadstillägg på myndigheten.
Det är ju många olika delar som påverkar bostadstillägget. Det kan ju både vara det här med att allmän pensionen påverkar ju. Så har man fått högre pension, då påverkar bostadstillägget. Och sen är det också vissa som då blir påverkade av ändrade bostadsschabloner. Och det är framförallt de som bor i hus. Men det är lite olika beroende på hur vi då räknar på bostadskostnaden. Att den har förändrats lite.
Kan du berätta hur det där hänger ihop, hur ni räknar fram schablonen och hur det hänger ihop med bostadstillägg? För alla vet att kostnaderna vi har i samhället för uppvärmning etc. för ens boende ökar.
Det som vi gör när vi då fastställer den här bostadsschablonsberäkningen, det är att vi då tittar på hur det har sett ut i samhället. För det ska ju spegla samhället och man tittar då på siffror från Statistiska centralbyrån och olika delar där man kan få in gällande el och den förbrukning har varit det senaste året och varmvatten och vattenförbruken och renhållning. Och sen så tittar vi som sagt på det senaste året, hur det har sett ut för att det ska spegla. Och vissa delar har gått upp så att man har fått en högre bostadskostnad. Exempelvis vissa värmedelen har gjort att vi har ökat schablonerna. Så i vissa pensionärer har fått, och jag skulle faktiskt säga att det är de fler än har fått högre bostadskostnad, vi räknar med, än fått lägre utifrån de nya schablonerna.
Det finns olika schabloner för de som bor i hyresrätt, för de som bor i småhus, ägande, villor, radhus och bostadsrätter där man betalar vatten och värme separat, alltså man har en egen mätare. Då finns det en schablon för det. Och utifrån när man då söker sitt bostadstillägg så använder ni olika schabloner som avgör vad man får för bostadstillägg, har jag förstått rätt?
Ja, som avgör vilken bostadskostnad vi räknar med. För sen är det mycket andra delar som också påverkar bostadstillägget, inte bara bostadskostnaden.
Mm. Sen räknar ni också med andra som inkomst?
Ja, precis. Vi räknar med inkomster. Och sen så räknar vi också med en viss del av förmögenhet om man har det. Så att det är många olika aspekter som påverkar vad man får på bostadstillägget. Och är man osäker på om man inte har bostadstillägg, så kan man ju alltid gå in och göra en prognos på vår hemsida. Eller ringa till oss för att få hjälp med det, för att se kan jag ha rätt till bostadstillägg. Och är det så att man har bostadstillägg och funderar på men vad blir mitt senaste beslut, så får man ju det i då orangea kuvertet, utbetalningsbesked kan man se vilket belopp man fick i bostadstillägg här efter våra omräkningar.
Den oberoende webbtidningen Heja Olika, som skriver om funktionsrättsfrågor, har bland annat lyft att det är flera som fått sänkt bostadstillägg trots högre boendekostnader. Och att det kan vara svårt att förstå hur det kan bli så.
Ja, alltså jag kan ju förstå att man märker av den skillnaden. Men vi har ju de riktlinjerna vi har och vi tittar på de här. För innan, inför den här modellen som vi har då, som vi räknar fram de här bostadskostnaderna, det har vi haft jättelänge. Vi sa åtminstone från 1990-talet, och innan dess så var det så att vi kunde, att de fick komma in med sina elräkningar som man räknar på varje specifik person. Men nu har vi 300 000 pensionärer med bostadstillägg. Så det hade liksom inte gått att göra så. Utan då får vi ta det bästa vi kan göra, och det är de här schablonerna och utifrån de här källorna för att se vilken kostnad har det funnits i samhället i stort för de här posterna.
Finns det några regler eller beslut från riksdagen som har påverkat hur ni räknar fram schablonen?
Nej, utan det här är samma modell som vi har använt i jättemånga år. Varje år så räknar vi fram de här då, för att se hur det såg ut senaste, och sen så baserar vi det på dem. Så att det är ingenting, några sådana beslut som har påverkat. Utan det här har vi gjort länge och på samma sätt.
Jag kan säga att det går ju en del folk här utanför i korridoren, ja. Så det dunsar här på Pensionsmyndigheten. Om man då har fått ett mycket lägre bostadstillägg än man har haft förra året, vad kan man göra då? Trots att ens kostnader kanske inte ens är likadana utan till och med har höjts.
Ja, men det man kan göra, så är man missnöjd så har man ju rätt att ompröva förstås. Sen är det de här schablonerna vi har räknat fram, och det är de vi kommer använda oss, eller har använt oss av och kommer använda oss av här i år. Det man kan göra, det är ju att titta på, men är det andra ändringar som påverkar som jag kanske behöver anmäla till Pensionsmyndigheten?
Vad kan det vara?
Ja, men det kan ju vara om det är till exempel att man då, när anmälde jag sist en hyreshöjning eller avgiftshöjning exempelvis. Det kan ju vara så att det man inte anmält sedan man sökte, det kanske var flera år sedan. Så det kan ju vara andra ändringar som gör att man kan få högre bostadstillägg, även om just den här delen om bostadsschablonerna kommer ju vara som det ser ut.
Det är 300 000 ungefär varje år som får bostadstillägg, och det gäller då pensionärer. Och av dem, hur många är det då som i genomsnitt får en höjning eller sänkning? Vi kan ta de senaste 3-4 åren ungefär.
Ja, hur det sett ut i år i alla fall, och då är det utifrån de här bostadsschablonerna som vi tittar på. Att bostadsschablonerna gör ju då att 58 000 av de här har fått en höjd bostadskostnad, och vilket då rimligtvis genererar ett högre bostadstillägg. Och sen är det 27 000 som har fått en sänkt bostadskostnad, vilket kan generera ett lägre bostadstillägg. Och tittar vi på föregående år så såg vi att siffrorna ungefär är samma. Det var lite mer som hade fått sänkt än vad det är i år. Så att för vår del så är det inte så att de här siffrorna sticker ut med vad vi i alla fall sett förra året.
Du säger att bostadstillägget har fluktuerat genom åren, alltså vissa får höjt, vissa får lägre och vissa får ungefär likadant. Och så här har det sett ut de senaste åren. Varför tror du att det är så många som har reagerat och tänker att det är en mycket större sänkning i år?
Alltså det kan väl ha med olika delar, tänker jag. Det kan ju vara just att man då också har fått kanske en sänkning också just kanske på andra delar som allmän pensionsdelen, så att det liksom i totalen upplever de att det är en högre sänk eller en större sänkning än vad de upplever att de har fått tidigare år. Men vi vet ju om, de ringer ju till oss, så att vi har ju samtal med pensionärer också om de här siffrorna som de får i sina besked som de funderar på och vill prata med oss om.
Men har ni fått fler samtal nu än tidigare?
Alltså just vid årsskiften så får vi alltid mycket samtal. Både inom bostadstillägg och allmän pension. Just utifrån att det är nya belopp. Och det är också så att många anmäler ändrad hyra i januari exempelvis på sina bostadstillägg. Så att jag vet inte om jag kan säga att vi ser att just den här delen har gjort att det ringer mer. Men vi har ju, vet ju att vi har fått en del frågor från pensionärerna om det här. Och de undrar över siffrorna i beskeden. Och då svarar vi ju så gott vi kan på de delarna.
Det sa Johanna Karlsson, verksamhetsspecialist bostadstillägg på Pensionsmyndigheten. Vill du anmäla ändringar som påverkar ditt bostadstillägg så kan du göra det på Mina sidor på Pensionsmyndigheten. Eller så kan man ringa 0771 776 776, alltså 0771 776 776.
Inslag 6.
Nu är det dags för tävling igen. Och den här gången letar vi efter en låt. Det är en riktig svensk klassiker kan man säga. Den har både inspirerat till en dokumentärfilm som gick på bio 2023 och dykt upp i en Volvo-reklam. Så luta er tillbaka och spetsa öronen. Här kommer ledtrådarna. Den allra första gången som allmänheten fick höra låten så var det i ett radioprogram. Och det var innan den släpptes på skiva. Så här lät introt i låten då. Låtskrivaren gick bort förra året. Men det är inte hans egna inspelningar av låten som blivit mest kända. Nej, det är istället andra musikers tolkningar. Bland de som sjungit in låten vi söker finns bland annat Sarah Dawn Finer, Jerry Williams och så en Monica, vars version blev hennes allra största hit. Ja, låten finns till och med i en finsk version, där den Sverige-fixerade texten fått helt nya platser. Där sjunger artisten Carola, nej inte den Carola, om skymning i Rovaniemi, hamnen i Uleåborg och stilla regn i Tammerfors. Den här låten är väldigt berömd för alla sina geografiska platser. I en dokumentär om låten som sändes på Sveriges Radio för några år sedan så sa upphovspersonen så här om hur han skrev låten.
Jag vet att jag tog fram en kartbok i något skede så här. När jag skulle ha in någon plats som jag inte riktigt kom på bra rim på eller någonting. Och då där ligger det, visst jag. Sådär. Och jag har ju varit på i stort sett alla platserna. Det finns någon som jag inte har varit på, men de flesta har nog varit på mer eller mindre långt stund. Men i alla fall, jag vet hur de ser ut.
Ja, och här kommer då några av de platser som låtskrivaren tog med i texten. Statt i Hönnesand, Visby hamn, Skärholmens station och Ullevi. Ja, vad är det för låt vi söker? Om du kan det så vill vi gärna att du hör av dig. Maila oss på lansnytt@srfstockholmgotland.se eller ring på vår telefonsvarare 08 644 34 30. 08 644 34 30. Vi vill ha ditt svar senast den 4 februari. Priset är ett presentkort på 250 kronor i valfri butik. Och ja, även tidigare vinnare får vara med igen. Lycka till! Musiken i inslaget var, förutom låten du ska gissa på då, Harry Keitel av Momus och Oasis av Shra.
Inslag 7.
Annonser och meddelanden. Tack för att du har lyssnat på Läns- och riksnytt denna vecka. Nytt nummer kommer den 11 februari. Här kommer annonserna. AKG yrkesintroduktion. Alla sinnens konst, kurs. Cerillakören. SRF Botkyrka Salem, lunch i Tullinge. SRF Järfälla. Studieträff skyddar dig mot bedrägerier. Här kommer en rad annonser för SRF Lidingö. Tisdagsträff om mobiler. Tisdagsträff debatt på tal om Lidingö. Bussutflykt. Föreläsning om Jussi Björling. Det var den sista annonsen från SRF Lidingö. SRF Norrort. Möte, kollektivtrafik och färdtjänst. SRF Solna Sundbyberg. Träff om färdtjänst. Nu följer några annonser från SRF Stockholm Gotland. Nu kommer några annonser från SRF Stockholm Gotland. Prova på träslöjd. Hudvårdskväll. Prova påläger för barn. Tema vård. Öppet hus. Det var den sista annonsen från SRF Stockholm Gotland. Nu följer en rad annonser för SRF Stockholm stad. Studiecirklar. Friskvårdsaktiviteter. Tema krisberedskap. Tema krisberedskap. Medlemspub. Samtalscirkel för nysynskadade. Sittgymnastik. Syntolkad ishockey. Årsmöte. Och det var den sista annonsen från Stockholms stad. SRF söker personer till färdtjänstkampanj. Syncentralen. Träff för voiceover-användare. Synexpo.
AKG Sverige! Har du en sinnedsättning? Är inskriven hos Arbetsförmedlingen och behöver kompetens och stöd i din framtida karriär?
Är du intresserad av att veta mer? Kontakta din närmaste handläggare på Arbetsförmedlingen och fråga om insatsen yrkesintroduktion för personer med synnedsättning. Ni kan även ta kontakt med oss direkt för frågor och information på 076 340 23 80. Välkommen till AKG!
Föreningen Alla sinnens konst, ASK, bjuder in till kurs i tonning. I samarbete med ABF och Sensus bjuder vi in till denna kurs som kommer äga rum vid tre olika tillfällen under våren. Det blir lördagen och söndagen den 14 och 15 februari klockan 10-15.30 i ABF-huset och den 21 februari klockan 9.30-14.30 i Sensus lokaler vid Medborgarplatsen. Vi våttovar och nåltovar under de här dagarna och skapar i ull i olika färger. Det kan bli sittunderlag, konst, smycken eller helt andra skapelser utifrån dina egna idéer. Kursen är både för nybörjare och för de som har tovat tidigare. Och ledare är Antisk Bjurman. Och kostnaden är 950 kronor och då ingår allt material samt en enkel fika. Lunch kan du själv ta med dig och du anmäler dig via mail till allasinnen.stlm@gmail.com. Sista anmälningsdagen är måndagen den 9 februari. Du anger i anmälan om du behöver ledsagning från entrén och om du har några särskilda behov när det gäller kosten. När du har anmält dig så kommer du få en bekräftelse om du kommer med och då får du också mer information om allt som kan behövas. Välkomna önskar styrelsen för Alla sinnens konst. Ask.
Välkommen att delta i Cirilla-kören. Kören som vänder sig till alla som tycker om att sjunga, oavsett kön, ålder och status på synnedsättning. Cirilla-kören är gitarrspelande och träffas på tisdagskvällar mellan klockan 17.30 till cirka 19.15. De håller hus vid Medborgarplatsen, på Kreativt Center som ingår i Studieförbundet. Deltagandet är tillgängligt, då text och ljudfiler skickas via mail. Vid intresse och anmälan, kontakta Nina Sederlund på mobilnummer 0707 365 544. Alltså 0707 365 544. Nina möter upp innan kören startar omkring klockan 17.15 på Götgatan 56, vilket ligger mitt emot Hotell Malmen. Varmt välkommen att delta i kören.
Hej alla vänner med synnedsättning. Efter uppehållet längtar vi efter att få ses igen. Vi börjar årets medlemslunch med purjolökssoppa och bacon samt semla med kaffe eller te. Vi går igenom vårterminens program och har som vanligt en trevlig eftermiddag. Deltagarantalet är begränsat, så det är första gång som gäller. Ta gärna med en vän eller anhörig. Tid söndagen den 15 februari klockan 13.00 till och med 15.00. Plats Anna Maria Ros, väg 108 i Tullinge, grind B. Vägbeskrivning: buss 723 går från Tullinge station klockan 12.32 mot möteslokalen Hållplats Källvägen. Det tar cirka 10 minuter. Uppge om du vill bli mött på hållplatsen. Det är bara cirka 30 meter att gå. Buss 723 går från Källvägen mot Tullinge station cirka 15.15. Kontrollera gärna busstiderna med SL så det inte har ändrats. Pris 50 kronor, kontant eller swish till 076 850 2972. Text medlemstest. Anmälan senast onsdagen den 11 februari till Urban Eriksson på mobilnummer 076 850 2972, eller mejla en anmälan till anneli.amrv62@gmail.com. Där Anneli stavas utan E på slutet och AMRV är initialerna till Anna Maria Ros. Tala om hur många som kommer och ett telefonnummer vi kan nå dig på, samt om du eller någon du anmäler behöver specialkost. Ledsagare, vi hjälps åt eftersom några av oss har tillräcklig synskärpa. Varmt välkomna aktivitetskommittén för SF Botkyrka Salem. Övriga aktiviteter våren 2026. Bokträffa på Tullinge bibliotek klockan 13.00 till och med den 14.00. Den 29 januari, den 19 februari och den 26 mars. Medlemsluncher med mera söndagar klockan 13 till och med 15. Anna Maria Ros, väg 108, om inget annat anges. Lördag 14 mars är det årsmöte. Tid och plats meddelas senare. Lördag den 28 mars är det påskebord klockan 13 till 15.30. 19 april är det medlemslunch. 17 maj är det medlemslunch. 14 juni är det medlemslunch.
Onsdag den 19 augusti träffas vi på Maden med korvgrillning. 20 september är det upptaktsmöte.
Studieträff med SRF Järfälla Upplandsbro onsdag 18 februari. Onsdag 18 februari blir det en studieträff med SRF Järfälla Upplandsbro. Jag, vårt studieombud Ann-Katrin Ekberg, leder en studieträff onsdag 18 februari klockan 14 i föreningslokalen Kopparvägen 17. Tema för träffen blir: hur kan vi skydda oss mot bedrägeri i telefon och digitala medier? Vi kan även diskutera läget efter stängning av mobilnätet för GSM och 3G hos vissa operatörer. Vi bjuder på kaffe eller te med dopp. Anmälan senast måndag 16 februari till Barbro Nilsson, telefon 073 925 7502.
SRF Stockholm Gotland kommer också och berättar och ger information om vad distriktet gör och vilka intressepolitiska frågor som distriktet driver under 2026. Det kommer att finnas tid över för dina frågor också. Just nu driver SRF Lidingö frågan om rätten till information, men är också beredd på att driva frågan om ledsagning. Och vi ses alltså på Mötesplats Centrum i Stadshuset, Lejonvägen 15. Kaffe, te och smörgåskaka kan köpas i kafeterian till ett bra pris. Anmäl dig till Kiki på telefonnummer 070 766 18 19. SRF Lidingö hälsar välkommen till träff tisdagen den 14 april klockan 13-15. Då har vi bjudit in Lidingös politiker och ansvariga tjänstemän för att alla ska få information om den nya taltidningen På tal om Lidingö, som görs med hjälp av artificiell intelligens, AI. Vi får också tid att fråga politikerna om varför just vi synskadade ska vara bland de första som måste acceptera en AI-producerad tidning i landet. Frågor kring ledsagning, färdtjänsten och digitala tjänster blir det också. Vi hälsar även icke-medlemmar hjärtligt välkomna till detta möte. Vi ses på Mötesplats Centrum i Stadshuset, Lejonvägen 15. Kaffe, te och smörgåskaka kan köpas i kafeterian till ett bra pris. Anmäl dig till Kiki på telefonnummer 070 766 18 19. Välkommen! SRF Lidingö hälsar välkommen den 19 maj till bussutflykt med guide och gemensam lunch. Vår vårutflykt ska denna gång ta oss till Virabruk i Norrtälje. Vår eminente guide blir Karl-Henrik Ankarberg, som har guidat oss tidigare på både södra och norra ön till vår stora glädje. Karl-Henrik tar sin fru Inga-Lill med sig så att det finns en armbåge att tillgå om det behövs. Karl-Henrik berättar om de platser och dess historia som vi passerar med bussen. Vi äter lunch tillsammans under resan. Sen stannar vi till vid Östra Ryds gamla kyrka medan Karl-Henrik berättar om dess historia. Därefter tar bussen oss tillbaka till Lidingö. Priset är 200 kronor och du betalar med Swish eller till plusgirokonto 16 50 09-2. Mötesplats. Bussen väntar på oss vid den lilla parkeringen vid gaveln av Stadshuset, Stockholmsvägen 50. Bussen kommer och hämtar oss vid den lilla bussfickan vid Stadshuset klockan 10.00. Det är mycket viktigt att du anmäler dig till Kiki, telefonnummer 070 766 18 19. Trevlig vår och sommar önskar styrelsen. Den 17 mars blir det också en föreläsning. Efter årsmötet har vi ännu en gång bjudit in den fantastiska kåsören Johan Norberg, som förra gången berättade om Sara Leander. Denna gång har vi frågat honom om han vill berätta om Jussi Björling och hans liv. Johan har tackat ja till att komma tillbaka. Tack Johan för att du vill komma till oss igen. Föreningen bjuder på kaffe, te och en smörgås med en liten kaka till. Anmäl dig till Kiki på telefon 070 766 18 19. Välkommen!
Medlemsmöte om färdtjänst och kollektivtrafik. Kristoffer Örnevik från distriktet kommer att prata om färdtjänst och kollektivtrafik. Därefter serveras det kaffe med bröd. Tid måndag 2 februari klockan 13, cirka 14.30. Plats Täby Seniorcenter, Lyckan 4 i Täby. Anmäl dig till Eva Porserud, telefon 076-109-5376 eller e-post evaporserud@gmail.com. Anmäl dig senast fredag den 30 januari. Tack. Inläsare Vajorel Sjödin.
Hej alla med synnedsättning i Solna och Sundbyberg. På vår nästa medlemsträff kommer vi att få höra lite mer om färdtjänst. Både den kampanj som vårt riksförbund har för närvarande och hur det fungerar för oss i Stockholms län. Kristoffer Örnevik är ombudsman på SRF Stockholm och Gotlands län och kommer att berätta för oss om färdtjänsten. Tid lördagen den 31 januari 2026 klockan 14.00. Platsen är vår lokal på Västra vägen 9D. Som vanligt bjuder vi också på ostsmörgås och kaffe eller te. Anmälan vill vi gärna ha till margareta.tall.assarsson@telia.com senast den 29 januari. Och välkomna önskar vi i styrelsen som består av Leif Jeppsson, Margareta Hell Assarsson och Hernan Sobredo.
SRF Stockholm Gotland och föreningen Alla sinnens konst, ASK, bjuder in till Prova på att slöjda i trä. Kom till Mäster Olofsgården mitt i Gamla stan och praktisera enklare träslöjd. Exempel på vad du kan göra är en fågelholk, en liten väggfast bokhylla eller en medaljong av något slag, nyckelring, mobilhållare, stövelknäckt, toapappershållare. Verktyg vi använder är av enklare slag som såg, skruvdragare, hammare och fil. Det är roligt och sinnligt med trä. Du får lära dig lite om olika träslag, tekniker och annat som hör till. Var och en efter sitt tempo och sina förmågor. Annika Fundin som leder kursen är i botten hantverkspedagog men jobbar även på museum och i skolor. Vi ses 4 gånger, 3 timmar åt gången med möjlighet till förlängning om gruppen vill det. Varmt välkommen till Mäster Olofsgården Svartmangatan 6 i Gamla stan. Starttid och datum torsdagar klockan 16 till 19 med början den 19 februari. Kostnad är 800 kronor exklusive material. Åldersgräns från 16 år. Anmäl dig på telefonnummer 08 462 45 30 och lämna meddelande på telefonsvararen. Du kan också mejla din anmälan till anmalan@srfstockholmgotland.se.
Sista anmälningsdag är den 13 februari. Vid frågor kontakta Britta Eskils Janse på telefon 08 462 45 16 eller via mail britta.eskils.janse@srfstockholmgotland.se.
SRF Stockholm Gotland bjuder in till en hudvårdskväll. Vill du veta mer om hudvård och få tips och råd om hur du sköter din hud på bästa sätt? Då är du välkommen när vi får besök av en auktoriserad hudvårdsterapeut som kommer att ha en genomgång med oss. Vi ses tisdagen den 24 mars klockan 18 till 19.15. Vill du fika och äta en kvällsmörgås så serveras det från klockan 17.30. Vi ses på Gotlandsgatan 46. Observera att det är SRF Stockholm Gotlands kansli på Gotlandsgatan 46. Priset är 100 kronor och du kan betala via Swish eller kontant på plats. Anmäl dig till anmalan@srfstockholmgotland.se eller på telefonnummer 08 462 45 30. Anmäl dig senast fredagen den 20 mars och meddela då också om du har behov av ledsagare och om du är allergisk mot något. Välkommen!
SRF Stockholm Gotland bjuder in till prova på läger för barn lördagen den 28 mars. Prova på lägret är främst för synskadade barn som aldrig har varit på våra sommarläger innan. Tanken är att både barn och föräldrar ska få lära känna miljön på Kärsögården. Förhoppningen är att barnen sedan känner sig redo att vara med på Kärsölägret den 14-18 juni, om de vill förstås. Det här kommer att vara en rolig dag där vi hittar på någon spännande aktivitet tillsammans. Vi äter lunch och fika ihop. Och det kommer även att finnas många chanser för både barn och föräldrar att ställa frågor. Under dagen kommer det att finnas lägerledare med som brukar vara med på Kärsölägret i juni. Datumet är alltså lördagen den 28 mars och sista anmälningsdag är den 20 februari. Vill du veta mer om detta? Hör gärna av dig för mer information. Kristina Ljung @srfstockholmgotland.se. Kristina stavas med bokstaven K och efternamnet med LJ. Telefonnummer 08 462 45 08. Den här dagen riktar sig till barn mellan 6 och 12 år.
SRF Stockholm Gotland bjuder in till en temakväll om vård, rehab och hjälpmedel. Alla, både medlemmar och andra, som är intresserade av vård, hjälpmedel och rehabfrågor är varmt välkomna till distriktets temakväll. Vi ses i Gotlandssalen på Gotlandsgatan 44, onsdagen den 18 februari klockan 18-20. Fika med smörgås serveras från klockan 17.30. Under mötet kommer vi kort att berätta om distriktets påverkansgrupper och påverkansnätverk. Alla som vill är välkomna att vara med i nätverken. Vi informerar även om vad som är på gång inom vård, hjälpmedel och rehabområdet. Exempel på aktuella frågor är vårdval ögon, ledsagning i vården, syncentralen och hjälpmedelssortimentet, väntetider på syncentralen, valet och mycket annat. Ställ gärna frågor och berätta om dina erfarenheter. Vi tar med återkopplingen i vårt påverkansarbete. Vi ses alltså onsdagen den 18 februari klockan 18.20 i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, Skanstull. Det finns hiss och hörslinga. Anmäl dig senast den 16 februari. Meddela då också även om du har någon matallergi. Det finns ledsagare på plats. Du kan antingen skicka ett mejl på anmalan@srfstockholmgotland.se eller ringa på vår telefonsvarare och anmäla dig på 08 462 45 30. Har du frågor är du välkommen att kontakta handläggare Sofia Näsström antingen på telefon 08 462 45 17 eller på e-post sofia.naesstrom@srfstockholmgotland.se. Välkommen! I januari bjuder SRF Stockholm Gotland in till öppet hus igen. Den 28 januari klockan 14-19. Vad gör vi på SRF Stockholm Gotland? Det som vi kallar för distriktet. Och vilka är vi som arbetar på kansliet och som sitter i styrelsen? Alla som är intresserade, oavsett om du är medlem eller inte, arbetar inom region och kommun eller är anhörig, är du välkommen till vårt öppna hus på Gotlandsgatan 46 den 28 januari. Du får träffa oss som sitter i regionens olika samverkansråd, anordnar medlemsträffar och gör reportage i Läns- och Riksnytt och vår synpunkt. Med tanke på vårt begränsade utrymme behöver du föranmäla dig. Du är välkommen antingen på passet som pågår mellan klockan 14 och klockan 16 eller passet mellan klockan 17 och klockan 19. Hör av dig på anmalan@srfstockholmgotland.se eller på 08 462 45 30. Om du har frågor är du välkommen att ringa till Britta Eskils-Janse på 08 462 45 16. Välkommen!
SRF Stockholms stad. Två nya studiecirklar under våren. Vi har glädjen att presentera två nya spännande studiecirklar som kommer att genomföras under våren. Funktionshinderhistoria och lär dig skriva argumenterande texter. Här kommer information om dessa. Funktionshinderhistoria. Gamla synsätt spökar än. Välkommen till en studiecirkel där vi lär oss om dåtiden för att förstå samtiden och för att kunna påverka framtiden. Vi läser Margareta Perssons bok Gamla synsätt spökar än och kompletterar boken med radiodokumentärer som belyser det vi läst. I boken skildras hur människor med funktionsnedsättningar betraktats och behandlats genom tiderna. Synen på utbildning, anstaltslivet och livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning behandlas. Cirkeln kräver ett aktivt deltagande. Och du förväntas läsa 50 sidor till varje träfftillfälle. Du förväntas också kunna redovisa det du har läst för övriga cirkeldeltagare. Det finns möjlighet att delta på plats eller på distans. Tid onsdagar klockan 18-20.30. Start 18 februari. 5 tillfällen. Deltagaravgiften är 400 kronor. För SRF-medlemmar, övriga betalar 650 kronor. Cirkelledare Finn Hellman. Och här kommer information om cirkeln som heter Lär dig skriva argumenterande texter. 2026 är det valår. Och vad passar då bättre än en cirkel där vi tränar på att skriva insändare och krönikor? Men även argumenterande tal som ju bygger på en text. Så kom och vässa klorna tillsammans med oss. Tid måndagar klockan 18-20.30. Ops, varannan måndag. Start 23 februari. Därefter enligt följande. 9 mars, 23 mars och 13 april. Deltagaravgift 400 kronor för SRF-medlemmar. Övriga 650 kronor. Cirkelledare Desideria Jungelin. Du kan anmäla dig till cirklarna från och med onsdagen den 4 februari klockan 09.00 genom att ringa 08 452 2200 eller mejla till anmalan@srfstockholm.se. Hela studieprogrammet hittar du på vår hemsida www.srf.nu/stockholm eller i vår medlemstidning Brokiga blad. Välkommen! SRF Stockholms stad, det här är en påminnelse om våra friskvårdsaktiviteter under våren. Att det är dags att anmäla sig till dem. Vi anordnar både simning och sittgympa under våren. Simningen sker i Bäckomberga sim- och idrottshall, Söderberga allé 80, tisdagar klockan 11-13. 15 tillfällen. Deltagaravgift 500 kronor. Sittgympan sker i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, tisdagar klockan 15-15.45. 15 tillfällen där också och även där är deltagaravgiften 500 kronor. Båda aktiviteterna startar den 3 februari. Du anmäler dig genom att ringa 08 452 2200 eller mejla anmalan@srfstockholm.se. Välkommen! Temakväll om krisberedskap. Du är välkommen till SRF Stockholms stads temakväll om krisberedskap. Temakvällen äger rum onsdagen den 11 februari. Se information längre ner i annonsen. Datum onsdag 11 februari. Tid klockan 18.00-20.00. Plats Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44 i Stockholm. Anmälan senast den 6 februari. Hur ska du som synskadad agera vid en kris och vilken hjälp kan du få? Detta är frågor som du förhoppningsvis kan få svar på vid denna temakväll. Vi går igenom en rapport som Myndigheten för delaktighet, MFD, tagit fram om krisberedskap för personer med funktionshinder. Vi ska också ta reda på vad kommunen har för beredskap
att stötta synskadade i en kris. Anmäl dig senast fredag 6 februari på anmalan@srfstockholm.se eller telefon 08 452 2200. Välkommen att fördjupa dig i denna angelägna fråga. SRF Stockholms stad, årets första pub, OPS ändrat datum. Lördagen den 14 februari är det dags för årets första medlemspub. Vill du sjunga en kärlekssång så här på Alla hjärtans dag? Kanske läsa en dikt eller bjuda på något annat kreativt? Är du välkommen att ta plats på vår öppna scen? Tid och plats klockan 16-22 i Gotlandshallen, Gotlandsgatan 44. Till försäljning finns snacks och pizzabitar samt öl, vin och alkoholfria drycker. Du kan betala med kort eller swish. Du behöver inte anmäla dig i förväg. Klockan 12:10 samma dag kan du komma till Gotlandssalen och titta på syntolkad ishockey från OS. Snacks och alkoholfri dryck finns till försäljning under matchen. Se separat annons för mer information om detta. Välkommen! SRF Stockholms stad. Samtalsgrupp för nysynskadade i alla åldrar. Nu söker vi fler medlemmar till vår samtalsgrupp. Den här samtalsgruppen är till för dig som nyligen har blivit synskadad. Vi delar med oss av råd och tips, utbyter erfarenheter och pratar om allt som har med synnedsättningen att göra och hur den påverkar våra liv. Träffarna sker i en trygg miljö och samtalsledaren är socionom. Hon är själv synskadad och har stor erfarenhet av att hålla i samtalsgrupper. Här är du välkommen med alla dina frågor och tankar. Du är inte ensam i din situation. Praktisk information. Start 12 februari. 7 tillfällen. OBS varannan torsdag. Tid klockan 15-16:30. Plats Gotlandsgatan 44, Gotlandssalen. Eva Björks rum. Deltagaravgiften är 300 kronor. Betalning sker under kursens gång. Cirkelledare Lillemor Högselius. Såväl gamla som nya gruppdeltagare är välkomna. Anmäl dig så snart som möjligt, men senast den 10 februari genom att ringa 08 452 2200 eller mejla till anmalan@srfstockholm.se. Varmt välkommen! SRF Stockholms stad. Delta i sittgymnastik. Varmt välkommen att delta i vår sittgympa. En bra och stärkande motionsform som passar för alla. Start 3 februari. Tid tisdagar klockan 15-15:45. 15 tillfällen. Plats Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Deltagaravgift 500 kronor. Ledare Ola Jansson. Anmäl dig så snart som möjligt till kansliet på telefon 08 452 2200 eller via e-post till anmalan@srfstockholm.se. Välkommen! SRF Stockholms stad, syntolkad ishockey. Lördagen den 14 februari är du välkommen på syntolkad ishockey, Sverige-Slovakien, från OS i Milano Cortina. Den syntolkade matchen visas i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Matchen börjar klockan 12:10, men kom gärna lite i förväg. Du kan lugna nerverna med snacks och alkoholfri dryck som finns till försäljning. Anmäl dig senast den 11 februari genom att ringa 08 452 2200 eller mejla anmalan@srfstockholm.se. Efter matchen blir det pub med start klockan 16. Till puben behövs ingen anmälan. Se separat annons. Välkommen! SRF Stockholms stad. Kallelse till årsmöte. SRF Stockholms stad håller sitt årsmöte torsdagen den 19 mars klockan 18:00 i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, Stockholm. Från klockan 17:00 serveras kaffe eller te och smörgås. På årsmötet behandlas bland annat verksamhetsberättelse, bokslut och motioner. Vi väljer också ordförande, styrelseledamöter, valberedning och revisorer.
Vill du ha möteshandlingarna måste du anmäla dig senast fredagen den 27 februari på telefon 08 452 2200 eller via e-post till anmalan@srfstockholm.se. Vill du ha fika före mötet meddelar du detta i samband med din anmälan. Handlingarna kommer även att kunna laddas ner från föreningens hemsida www.srf.nu/stockholm. Självklart har du som medlem yttrande, förslags- och rösträtt, även om du inte anmäler dig i förväg, men du måste ha betalat medlemsavgiften. Som medlem kan du lämna in motioner till årsmötet. En motion är ett skriftligt förslag om vad föreningen ska göra. Sista dagen för att lämna in motioner är torsdagen den 5 februari. Du skickar dina motioner antingen med vanlig post till SRF Stockholms stad, Gotlandsgatan 44 116 65 Stockholm eller via e-post till kansli@srfstockholm.se. Vid årsmötet brukar vi göra ett eller flera uttalanden. Ett uttalande är en kortare skrivelse där vi tar upp en aktuell fråga som föreningen driver. Uttalandet innehåller ett eller flera krav och skickas till de som berörs, vanligen ansvariga politiker och eller tjänstemän. På årsmötet behandlas endast färdiga förslag till uttalanden. Har du förslag på något uttalande så kontakta kansliet i god tid inför mötet. Välkommen! Hälsas!
Synskadades riksförbund, SRF, bedriver just nu en större kampanj för rätt till färdtjänst och för bättre kvalitet inom färdtjänsten. Kampanjen bedrivs i hela landet fram till slutet av april. Som en del i kommunikationen i sociala medier under kampanjen delas vittnesmål där personer som antingen har problem kopplat till tillstånd eller med hur färdtjänsten fungerar i deras vardag berättar om sin situation. SRF skulle nu behöva personer att intervjua på följande teman. Väntetiderna måste kortas. Bilarna måste komma i tid. SRF söker en person som har haft problem med att ta sig till sina föreningsuppdrag i tid. Det ska vara kostnadsfritt att ta med ledsagare i bilen. SRF söker en person som inte har tillstånd att ta med sig ledsagare i bilen gratis. Taxichaufförer ska ha kunskap om vad det innebär att köra personer med synskada. SRF söker personer som upplever att de hamnat på fel adress på grund av okunskap kring synskador eller som på annat sätt blivit dåligt bemötta. Om ni har förslag på personer kan ni, efter att ha tillfrågat dem, mejla kontaktuppgifter till fardtjanstkampanj@srf.nu. Ni kan också ringa på 08 39 92 91 till Fredrik Stockhaus, intressepolitisk utredare på Synskadades Riksförbund.
Syncentralen bjuder in till en gruppträff för dig som använder iPhone eller iPad med voiceover och vill veta vad som är nytt i iOS 26. Under träffen går vi igenom nyheter i iOS och voiceover, förändringar i menyer och appar samt vad som blivit bättre eller sämre. Vi tittar också på Siri, Apple Intelligence, ChatGPT, punktskrift och punktdisplayer. Dessutom pratar vi om kända buggar och om det är värt att uppgradera till iOS 26. Träffen leds av Syncentralens IT-pedagoger och det finns gott om tid för frågor och erfarenhetsutbyte. Tid: tisdagen den 17 mars klockan 14.00 till 16.00. Avgift: samma kostnad som ett vanligt besök på Syncentralen. Anmälan: föranmälan krävs. Anmäl dig via receptionen på telefon 08 123 68 900. Varmt välkommen!
Välkommen till Synexpo. En dag fylld av inspiration, innovation och möjligheter. Upptäck nästa generations synhjälpmedel och smarta lösningar för arbetsplatsanpassning när Insyn Scandinavia och Iris Hjälpmedel bjuder in till en dag där teknik möter människa. Under dagen får du möta experter och testa det allra senaste från två av branschens ledande aktörer. Ta del av inspirerande föreläsningar om framtidens hjälpmedel. Nätverka med kollegor, professionella och användare. Och njuta av kaffe och kaka hela eftermiddagen. Synexpo äger rum tisdagen den 28 april 2026. Mellan klockan 13 och 20.00. Plats är Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, på Södermalm i Stockholm. Utställningen öppnar klockan 13.00. 14.30 är det föreläsning med Åsa Lodin från Iris Hjälpmedel som talar om vardagshjälpmedel, till exempel talande klockor, käppar och nyheter inom hushållshjälpmedel och verktyg. 16.00 är det föreläsning med Frank Skaret från Insyn Scandinavia. Se möjligheter, inte hinder. Och 20.00 stänger utställningen. Anmäl dig via e-post till info@insyn.se eller till erik@irishjalpmedel.se senast den 21 april.
Redaktionsruta. Läns och Riksnytt är en oberoende taltidning för personer med synnedsättning i Stockholms län. Tidningen ges ut av SRF Stockholm Gotland med stöd från Region Stockholm. Ansvarig utgivare och redaktionschef är Aziza Dawadi. Tidningen distribueras av Darub AB. Och för prenumerationsärenden ringer du 08 462 4503. 462 4503. Tidningen är gratis och det kostar ingenting att annonsera hos oss. Vill du ha med en annons i tidningen behöver vi ha in den senast klockan 12 på tisdagar för publicering på onsdagar samma vecka. Du kan antingen ringa in din annons på vår telefonsvarare 08 644 34 30 644 34 30 eller mejla in en ljudfil som du kan läsa in på mobilen. Då ska du mejla den till lansnytt@srfstockholmgotland.se. SRF Stockholm Gotland i ett ord. Du kan läsa Läns och Riksnytt på flera sätt. På Daisy, i appen som heter Lor Play, som finns både för iPhone och Android i Legimus-appen. I din dagstidningsspelare om du prenumererar på en dagstidning. Eller läs oss på webben www.lansochriksnytt.se. Här har vi även syntolkade bilder till alla våra inslag. Utgivningsplan hittar du på vår hemsida under Om oss. Scrolla längst ner. Du kan alltid ringa oss för information. När du har läst klart tidningen och inte behöver din Daisy-skiva så slängs den i de vanliga hushållssoporna. Men vi vill gärna uppmuntra dig att läsa tidningen digitalt. För miljöns skull, men även för att spara in lite kostnader som istället kan användas för innehållsproduktion. Men självklart ska du läsa på Daisy om du inte kan läsa digitalt. Information om taltidningar och viss supporthjälp finns hos Polarprints här i numret 020 82 69 13, alltså 82 69 13, 020 slår man först. Till sist, tack för att du läser Läns och Riksnytt.